Ska vi stå upp och lyssna till dagens evangelium? Ifrån Johannes 7 kapitel läser vi. Några i hopen som hörde Jesu ord sa: han måste vara profeten. Och några sa: han är Messias. Men andra sa: inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästen och fariseerna: varför har ni inte tagit hit honom? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sa: inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör? De svarade: är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Amen. Så ber vi Gud att du levande gör ditt ord i och genom oss. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt ner. På högtidens sista och största dag trädde Jesus fram. Det var judarnas lövhyddefest man firade. Det var den mest glädjefyllda av judarnas alla fester. Den firades under 7 dagar med rika ritualer och en åttonde med en mindre ritual, men desto mer glädje och jubel. Den 8:e dagen var den största. Lövhyddefesten firade man till minnet av ökenvandringen från Egypten. Under festen så flyttade man ut ur sina hus och bodde i små hyddor på gator och torg och trädgårdar. De här hyddarna kunde vara gjorda av grenar, av träd och löv som skulle påminna om livet i öknen. I 7 dagar bodde man i de här hyddorna. Och på den 8:e så flyttade man in i sina hus igen. Som en bild på ankomsten till det utlovade landet. Varje dag så förekom en dramatisk ceremoni då man gick i procession med cymbaler, pukor, basuner till Siloadammen, där en präst fyllde en kanna av guld med vatten. Och så fortsatte man till templet. Prästen hällde under stort jubel ut hela vattnet över altaret i templet. Det var en akt av tacksamhet för vattnets gåva till liv och också inför skörden som låg framför. Det här gjorde man i 7 dagar. Men på den 8:e, som ansågs vara den största, firades enligt Guds bud sabbat. Då förekom inte heller någon vattenösning. Då, på den dagen, den 8:e, då det inte var någon vattenösning, det är då Jesus ställer sig och ropar: är någon törstig, så kom till mig och drick. Ur hans inre ska flyta levande vatten. Och de som hörde det här kanske påminner om det som Jesaja hade sagt: upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Nu är det dock timmermannen ifrån Nasaret som står här och ropar. Men vem var han egentligen? Ja, det fanns det olika åsikter om precis som det gör idag. Var han profeten? Var han frälsaren? Eller kunde han till och med vara Messias som man väntade på? Han talade med makt och myndighet. Men frågorna var många. Och misstänksamheten var stor. Och meningarna om honom gick isär. Precis som det gör idag. Men det var ändå något sätt, som Åsa sa inledningsvis, som var speciellt när han talade. Än idag så väcker orden glädje och tröst, hjälp, men också tvivel och strid. Ingen annans ord har behållits så levande genom årtusendena. Idag så läser vi de här orden i kyrkan utöver hela vår värld. Miljontals människor får lyssna. Det var levande när det talades då. Det är levande än idag. Han kom om natten, rådsmedlemmen och farisén Nikodemus. Vi vet inte om han gjorde det i rädsla för andra. Eller om han gjorde det för att det är lite lättare att kanske tala om existentiella frågor när kvällen börjar nalkas. Han hade hört Jesus säga att han kom ifrån Gud. Men kunde det verkligen vara så? Kunde Nikodemus verkligen tro på detta? Var Jesus verkligen den han sa sig vara? Eller var han bara en av så många falska profeter som hade kommit den senaste tiden? Nu är det som han tar Jesus i försvar då han säger: inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör? En annan som funderade över Jesus var Johannes döparen. Han var ungefär lika gammal som Jesus. Han var till och med släkt med honom. Säkert hade de mötts vid många tillfällen under uppväxten. Lekt, spelat med varandra. Nu hade Johannes blivit fängslad. Bakom låg ökenåren. Väckelsen och alla dopen i floden Jordan. Och anledningen till att han satt i fängelse, det var för att han hade kritiserat den lokala kungen, tetrarken Herodes, för äktenskapsbrott. Där han sitter ensam i sitt fängelse så börjar också Johannes att tvivla. Och han skickar ett par av sina lärjungar till Jesus med frågan: är du verkligen den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus svarar Johannes lärjungar: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går. Spetälska blir renade, döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Berätta vad ni hör och ser. Evangelium är inte bara ord. Det är också någonting som blir synligt inför våra fysiska ögon. Paulus skriver senare: Guds rike är inte ord utan kraft. När evangelisten Johannes inleder att skriva sitt evangelium så gör han det med en utläggning av ordet logos på grekiska. Han skriver: i begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och säger, det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig. Liv och död, ljus och mörker, otro och tro är begrepp som Johannes ofta återkommer till i sitt evangelium. När vi skriver och när Johannes skriver den här prologen så är det som vi möter uppenbarelsen. För i Johannes beskrivningar så är ordet, ljuset och livet beteckningar på den som uppenbarar Gud. Gud, den fördolde guden, har stigit fram ur sin fördoldhet. Han har trätt in i vårt släkte, tagit mänsklig gestalt och visat sitt ansikte. Jesus är ordet som var till från begynnelsen. Och denna uppenbarelse är ingen myt eller fantasi, utan det är något verkligt, påtagligt och jordnära. Det vi har sett och hört, skådat och tagit på vittnar vi om, skriver Johannes lite senare. Han var själv ett ögonvittne. Han såg och hörde Jesus. Och det här är det unika med kristen tro. Talet om Guds kärlek är inte bara vackra ord. Talet är inte bara djupsinniga läror och filosofier. Guds kärlek har blivit synlig genom en människa. Se barnet i krubban. Eller pojken i templet. Eller människan i mötet med medmänniskor. Eller när han till slut blir uppspikad på korset. Det var inte några skickligt ihopdiktade sagor jag byggde på, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät, skriver Petrus lite senare. Kristen tro har brutit in i historien på det mest påtagliga sätt i det att Gud föds till jorden och blir människa. Precis som du och jag. Livet blir synligt genom sonen, timmermannen från Nasaret. Och det finns en anledning till att Johannes vittnar om det han har sett och hört. För att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det här är den yttersta hälsningen som vi nås av idag. Livet vill något med oss. Det är ingen slump att du är skapad. Det är ingen slump att just du lever. Det finns en djupare tanke. Det finns en djupare mening. Upptäckten av att ingen lever för sig själv. No man is an island. Vi är insatta i ett sammanhang där vi hör samman, där vi relaterar till varandra och ytterst sett också relaterar till en större verklighet. Kristen tro handlar inte i första hand om prestation, utan om relation. Tyngdpunkten ligger inte i att göra, utan mer i att vara. Att vara närvarande. Att vara nära. Att vara sammanlänkad med den värld som jag lever i, med mina medmänniskor, men också med en större verklighet. Att upptäcka att jag är accepterad för precis den jag är. Vi möter mycket av hemlöshet och ensamhet i det samhälle vi lever i idag. Att då få möta en kärleksfull blick. Att erfara att jag är känd och älskad rakt igenom. Att omfamnas av den väntande vännen. Ja, det är som att komma hem. Att välkomnas till en gemenskap där alla är ett. Den gemenskapen vill synliggöras genom den kristna församlingen, kyrkan. Som möts i bön och lovsång till tjänst och förlåtelse. Den gemenskapen kan inte tolkas i ord. Den måste upptäckas och upplevas. Du är efterlängtad och välkommen hem. Evangelium är inte bara ord, ord och ord. Det är också liv. Liv, liv och liv. Som bekräftar orden. Ordet har blivit liv. Skulle ordet eller orden sakna täckning så vore kristen tro den största bluffen som världen någonsin har skådat. Men nu finns det täckning. För att det är livgivaren själv som står bakom. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Aldrig har någon människa talat som han, sa folket och de lyssnade till Jesus. Och fariseerna kontrar med att säga, har ni också blivit vilseledda? Vad är det som ger Jesus rätt att säga att han är enda vägen till Gud? Frågade en student, en kamrat som bekände sig som kristen. Har du något svar på den frågan? Ja, det har jag, sa kompisen. Ja, men säg det då, sa studenten angeläget. Nej, det kommer jag inte att göra, fick han till svar. Den frågan är alltför viktig för att du ska få ett så enkelt svar. Den måste du själv upptäcka. Läs Johannesevangeliet rakt igenom med den frågande ringande i dina öron. Kom sedan och berätta för mig vad du har funnit, så kan vi samtala med varandra. Det är de egna upptäckterna som betyder mest. Det är de som stannar kvar, som ger outplånliga intryck, erfarenheter som ingen annan kan ta ifrån en. För att det är självupplevt. Nikodemos, han kom om natten. Vi får komma nu. Välkommen. Amen.